Okej allihopa, välkommen till ännu ett avsnitt av Gynnestams. Idag ska vi diskutera något som är högaktuellt, något som är väldigt spännande, gripande och utforskande. Med mig i studion idag har jag Musa Assal. Välkommen hit Musa.
Tack så mycket, tack för att jag fick vara med.
Ja, det är fantastiskt att ha dig med här också. Men för alla som lyssnar nu så tänker jag, vart någonstans i Sverige sitter du?
Stockholm.
Ja, för det kommer att ha betydelse här i programmen när vi kommer in på de heta ämnena. Men först, för att få lite bakgrund, du har ett väldigt, väldigt välbesökt Instagramkonto som heter Medina Studenten. Kan du berätta lite om det konto och berätta om Medina Studenten som sådant?
Okej, bismillah. Kortfattat kring det där kontot, det var att när jag pluggade i Medina, jag pluggade på det islamiska universitetet i Medina, och det sista halvåret när jag skulle sluta och komma tillbaka till Sverige, så pratade jag med min vän och jag sa till honom, jag bara kolla, jag har väldigt fina budskap som jag vill förmedla. Måste jag använda sociala medier? Jag frågade honom, alltså hur ska jag nå ut? För att jag var ändå relativt känd i vissa förorter. Jag hade ju varit runt omkring på grund av många olika sammanhang. Men alltså, han bara, lyssna, nu för tiden Musa, alla använder sociala medier. Alltså du måste fixa Facebook, Instagram och allt det här. Och jag tänkte, okej, jag vill inte bli känd. Så jag ville öppna ett konto med ett fake namn.
Okej.
Förstår du? Jag förstår. Det är inte riktigt, jag studerade ju i Medina. Det är sant, men det är inte mitt riktiga namn.
Nej.
Så öppnade det här, jag sa till min fru, öppnade det här kontot. Och jag öppnade även på Facebook. Facebook så tillät de mig inte att heta Medina Studenten efter ett tag. De sa nej, du måste bevisa att det här är du. Jag skickade mitt pass och allt, så bytte jag namn till Ramsit Musa Assal. Medina Studenten kunde jag fortsätta heta på Insta, och så körde jag på det ett tag tills jag blev ganska känd. Och sen funderade jag på att ändra det till mitt riktiga namn, eller till Musa Assal. Och då var det många som sa, nej, låt det vara, det har blivit känt som Medina Studenten. Det har bara fortsatt.
Exakt, ja. Så, det jag tänkte också, nej, ändra inte det där, eller?
Då har det bara fortsatt, och jag tänkte, okej, vi köper det, gör inget. Så nu heter jag så där, och på TikTok, och lite överallt.
Okej, så alla som lyssnar vet det. Och ni har ju, jag har ju sett några livesändningar bland annat. Kan du berätta lite om era livesändningar?
Alltså, mitt konto är till för egentligen för att sprida ett fint budskap, prata mycket om orten, saker som är relaterade till orten, till förorterna, till ungdomar, saker som är relaterade, som har med kriminalitet att göra, och religion, mycket islam. Jag försöker fungera som en storebror, som en mentor, för det är massvis med muslimer där ute som behöver hjälp, frågor, de behöver svar på sina frågor, de behöver råd, de behöver mentorskap. Det var ett tag när det var väldigt mycket extremism. Jag vet inte om du minns det här med ISIS och allt det här.
Då var det
viktigt att det fanns folk där ute som kunde besvara de här sakerna, som kunde lugna ner folk, lugna ner ungdomarna, bekämpa extremism och liknande. Så jag utnyttjade mina plattformar för det. Jag försöker sprida mycket kärlek, mycket gemenskap. Jag samarbetar med nästan alla instanser i förorterna som gör någonting gott. Jag brukar, du vet, dela deras saker, kommentera, visa att vi måste samarbeta i det goda. Det går inte att en löser alla problem. Jag tänker, jag är en pusselbit, en annan instans, en annan pusselbit, en annan eldsjäl, en pusselbit, och tillsammans försöker vi göra någonting stort. Det är lite så jag utnyttjar mitt konto. Och så har jag livesändningar, jag lär ut religion, jag har debatter, eller inte debatter, jag har dialog med olika, jag bjuder in gäster som är experter inom olika ämnen. Och det är det jag håller på med på sociala medier, just på Instagram. Så jag har försökt skapa ett sånt konto, ett tryggt konto för speciellt ungdomar.
Fantastiskt. Bra, jag tänker för alla som lyssnar, för vi har rätt många ungdomar som lyssnar på det här programmet också. Men du kommer in på någon sak nu, och jag tänker så här. Du har ju varit med i en del dokumentärer här på SVT om det dödliga skjutvåldet. Och jag vet, precis som du säger, att du arbetar aktivt, väldigt aktivt, för att få bort människor från det kriminella. Kan du berätta din del i det här? Hur kan det gå till?
Det är väldigt komplext och djupt egentligen. Det är relativt. Det beror på med vilka jag arbetar. Ett tag så då var jag ju aktiv, alltså direkt arbetade med folk som var med, alltså höll på att skjuta. Folk som var med just i våldsspiralen. Och det var den jobbigaste tiden faktiskt, om jag ska vara ärlig. Att jobba med barn och jobba främjande och förebyggande och allt det här, det är mycket lättare. Och det är mycket skönare. Det tar inte lika mycket energi. Det är roligt nästan, du vet, man jobbar med barn och ungdomar. Det här är någonting jag alltid har gjort. Men sen den här våldsspiralen dök upp runt 2015. Speciellt i Järva, det är där jag har varit mest aktiv. Massa mord, massa skjutningar, massa begravningar. Fullt med ungdomar som jag känner som gick bort. Jag känner deras familjer, deras bröder, systrar. Det tog på mig väldigt mycket. Det blev väldigt det är närgående. Det här är folk jag har sett växa upp. Till vissa av, många av dem var ju från min fritidsgård där jag jobbade. Vissa av dem har jag varit lärare till när de var yngre. Så jag blev inblandad. Väldigt inblandad. Och hur det går till, det är att man får medla. Mycket handlar om medling. Rådgivning och medling. Jag var inte ensam. Det var flera alltså, som hjälpte till. Medla, ge råd, varna, påminna, alltså ge tid att lyssna på deras versioner också, att lyssna på dem, försöka ge dem råd om det, andra utvägar från de här problemen. Men det var inte lätt, jag lovar, det var absolut inte lätt, för de här många av dem är väldigt unga, många är drogpåverkade, många går på substanser, många är hämndlystna, många har PTSD. Det är inte lätt att arbeta med sånt.
Nej.
Och det här ska du göra på din fritid. Så det är lite så min roll med dem var. Att skapa... Hur ska jag säga? De har ingen tillit till staten. Ingen tillit till polis. Ingen tillit till politik. Ingen tillit till nästan någon. Okej, vem ska de prata med? Vem ska kunna gå och prata med dem? Vem ska kunna ha ett samtal med dem? Ett vettigt samtal om vad som är viktigt och vad som är dåligt och vad som är bra och hur man kan lösa saker och ting. Så lite det har varit min roll under de här åren. Som det var som värst i Järva. Och sen att också vara med på begravningarna. Jag var ju med på varje begravning. Fick begrava, prata på begravningarna. Ibland vi behövde göra insamling till någon närstående som var kvar efteråt. Bygga brunnar för dag. Det har varit mycket.
Okej, du kom in på de största svårigheterna du ser här. Det tycker jag, PTSD, det är drogmissbruk, det etc. Och sen pratas det mycket om klaner och släkter. Du kommer in på det här med familjen också. Kan du berätta lite om klaner och släkter för människor som är utanför det här kunskapsområdet?
Jag kan inte uttala mig så mycket om just klaner och släkter i Järva. Jag har inte varit inblandad i något sånt och det är ingenting som jag har handskats med, typ så här att det är en hel klan jag handskats med, utan det är individer.
Individer och deras familjer?
Nej, deras familjer generellt har ju inte haft med det här att göra oftast. Deras familjer, det kan vara folk som en pappa som är orolig, det kan vara en mamma som är orolig, det kan vara ett syskon som är orolig. Man måste prata med. Man måste ju finnas där för dem också. Många glömmer bort familjen.
Ja,
vad händer med familj? Kolla Fredrik, vad händer med en hel familj när deras son är typ så här, är med i skjutvåldet? De hamnar ju också i PTSD. Det är också
stress. Ja, såklart.
En mamma som blir orolig varje dag. Hur ska hon gå till jobbet? Hennes son, varje gång polisen, du vet, de hör sirenen. De kanske tänker, är det min son den här gången? Du vet, det har skapat en enorm stress hos många familjer. Mm. Den här våldsspiralen och de här skjutningarna.
Vad har hänt med dig i den här processen?
Med mig? Jag tror jag också blev sjuk. Ja. 100% att jag fick PTSD av allt det här. Nella, Fredrik, det är 25 begravningar. Det är ungdomar som jag såg dem växa upp. Jag spelar pingis med dem, jag spelar FIFA med dem. Jag har gått på kollo med vissa, jag har gjort massa saker med dem. Och inte att se bara att folk som har gått bort. Ibland kan det vara att du ser en ungdom som du tycker om eller någonting. Helt plötsligt så har han blivit en som tar andras liv. Det är också jobbigt att se. Hur blev han så här? Och varför blev han så här? Och så vidare. Det är någonting man får bearbeta.
Jag tänker så här. Ja. Det är många familjer som vänder sig till dig. Alltså mammor, papper, systrar, etc. Hur många har vänt sig till dig som är aktivt kriminella? Eller som är på väg in? Eller som vill gå ur? Eller etc.
Det är för många att komma ihåg antal på. Ja, för det är inte
Så.
bara i Järva. Ja,
Nej.
det är även runt omkring hela landet. Men i Järva har jag kunnat hjälpa till mer, för jag finns fysiskt på plats. Det är lättare att nå mig. Och jag försöker ju ta med mig ungdomar till Mecka. Det är ju resorna som jag brukar göra till Mecka. Jag tar ju med mig en massa ungdomar från orten. Försöker få dem bort från allt det här. Försöka, du vet, göra om och göra rätt. Tänka om lite i lugn och ro. Reflektera lite. Ibland, du vet, i orten, de har inte tid att reflektera. Det är en rush hela tiden. När du är inne i rushen, när du är inne i stressen. Du vet, orden går in här, de går ut där. Men när du är i Mecka, saker och ting är lugn och ro. Du kan reflektera, du har ingen stress. Du behöver inte kolla över axeln att någon ska skjuta dig. Det händer ingenting. Och där och då, det är då jag försöker slå till hårdast. Att kunna prata om de här viktiga ämnena. När de är i ett lugnt tillstånd.
Har du någonstans har du funnit ett gemensamt förhållningssätt, eller känner du att det är väldigt individbaserat? Nu blev det två frågor än här.
Nej, det är individbaserat för mig. Alla är
Ja.
olika, alla tänker olika. Det är inte en homogen grupp att alla är som robotar, alla tänker likadant och det finns en lösning för alla. Och det är därför jag försöker se hela tiden att när någon politiker eller någon säger jag har lösningen till allt det här, det stämmer inte. Det finns inte.
Nej.
Lösningen till den
Nej.
där grupperingen, det kan vara det här. Lösningen till den där personen, det kanske är det här. Men det är ju det vi har sett. Det har varit olika lösningar för olika personer och olika grupperingar. Olika områden.
Men den gemensamma faktorn här ändå som jag lyssnar in på dig, det är att när du tar dem på resorna, till exempel som till Mecka, då slår jag till som hårdast som du säger. Vad är det du upplever som händer då? De behöver inte titta sig bakom ryggen, det är en sak. De är inte inne i ruschen, såklart det är en sak. Men det finns ju
De är
mer
nära
faktorer,
Gud.
tänker jag.
Och det är det jag predikar det öppet. Det är någonting jag står för. Att människor som är långt ifrån, alltså som är i de här kretsarna och kriminalitet och skjutningar och liknande, att de behöver Gud. Och jag vet att jag har kritiserats för det. Ja, du blandar in Gud för mycket. Men det är det jag tror på. Jag tror på att när en person blir mer gudsmedveten och gudfruktig och förstår att de här handlingarna han gör har konsekvenser även i nästa liv, en domstol framför Gud och allt det här. Och många av dem är ju från en religiös bakgrund. Det är inte så att jag pratar med att de är ateister. De jag pratar med oftast är från en muslimsk bakgrund. Och då har religionen fungerat som ett medel och ett verktyg för att faktiskt nå in till deras hjärtan. Och det är den enda orsaken, Fredrik, jag lovar dig, den enda orsaken när jag har sett en person på riktigt ändra sitt liv från att kanske vilja mörda människor till att ha blivit en person som har lagt ner allt, är att han har tagit religionen på allvar. Han har börjat bli rädd för Gud, frukta Gud, han finner kärleken hos Gud, han finner någonting större att leva för, värdet av livet, meningen med livet, syftet, och att han då försöker ändra på sig.
Man har tagit här, det här är så spännande. Vi har tagit, nu tar jag ett exempel. Du kanske tänker på en människa, vi behöver inte nämna någon namn här. Men om du åker till Mecka med någon, du har sett den här kontakten de får med sig själv, med Gud, med vad som är rätt och med vad som är fel. Okej? Och så kommer vi tillbaka till Järvaområdet här då. Vad händer med människan då?
Man måste fortsätta jobba på en person. Det är inte så här, det är en mirakelkur. 10 dagar och sen är du bra för
Nej.
livet. Utan det är en start på att börja tänka i rätt banor. Men vi behöver sen fortsätta prata, fortsätta träffas, fortsätta med det goda arbetet även i Sverige. Ja, det behövs. Och ibland behövs det att en person förflyttas, alltså faktiskt ordagrant flyttar från platsen. Ja, så att han kommer till en ny omgivning, nya vänner, ny umgängeskrets, bättre människor som är bättre för honom att hänga med. Vet, komma till någonting nytt. Ja, för annars är det lätt att han faller i samma grop igen. Samma gamla handlingar,
Såklart,
samma gamla
såklart.
vänner. Du vet själv hur det kan bli. Det
Ja,
påverkar.
ja, 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 ja. Men sen tänker jag också, rädslan måste ju vara en stor drivkraft i det här också. Om vi säger att du åker med en kille nu, han får slappna av, han kommer nära Gud, han kommer nära sig själv, han börjar tänka på familjen, han får ett samvete. Så kommer han hem och så tänker han så, okej, jag ska inte vara med de här grabbarna jag umgås med, men jag har gjort saker mot de där grabbarna. Så, förstår du vad jag menar någonstans för att jag vill komma? Så, okej, jag är ensam här, jag kan inte stå med Koranen så här, de kommer skjuta rätt igenom dem, de bryr sig inte.
Ingen
Förstår du vad
tänker
jag
så där.
menar?
Jag kan stå här och säga religiöst kortet. Det finns folk, Fredrik, som har ändrat sitt liv. Och de vet att det fortfarande finns fiender ute som vill åt dem. Så de går inte ut och bara med religiös kortet och säger förlåt, jag har ändrat mig. När de har gjort förtryck, eller de har förtryckt människor, eller de är skyldiga människor pengar, eller de har skjutit mot människor. Nej, de försöker göra om och göra rätt och faktiskt kanske ta sig därifrån. Sen har vi de som inte hamnat på den graden av kriminalitet. Där de alltså verkligen har ihjäl människor. De är ju olika grader. De kanske inte behöver flytta. Förstår du? Det är därför jag säger att det är väldigt individbaserat. Ibland det har varit Mecka som har varit någons förändring. Ibland det har varit att någon annan har dött som har varit någons förändring. Ibland har det varit att folk bara har tröttnat. De orkar inte mer. Samvetet kickar in. De förstår att det här är värsta haram och värsta förbjudet det de håller på med. Och tänker, kallas, det räcker nu. Ja, de ser att andra börjar förändra sig och de tänker, det är dags för mig också kanske att ändra bana i livet.
Jag tänker så här, otroligt spännande, jag fastnar i det här. Jag fastnar på en sak, nu pratar om grader av kriminalitet. Alltså för det är någon form av en kriminell kurva vi pratar om här. Ju värre saker du gör, ju svårare är det kanske att bo kvar i området. Vad tror du, vad har du identifierat som någon slags gemensam gräns att okej, har du gått det här steget, du måste flytta. Eller du måste, du kan inte vara här, eller du kan inte vara med de här personerna. Vad tror du är den gränsen?
Det kan vara om man har gjort orätt mot många människor. Ja, okay. Det kan vara där någonstans. Att du har gjort orätt mot väldigt många människor i området eller liknande. Du har haft ihjäl folk när området eller liknande. Och så är det bara kvar som ingenting. Det kan vara svårt. Men du vet, jag vill inte att någon ska missförstå och tänka så här. Okej, okay, så Mose här säger, det bara att ta någon till Mecka så blir allting bra. Det är inte så.
Nej.
Det är ett första steg. För att ens ibland kunna ha de här viktiga samtalen. I lugn och ro. Sen behöver man en handlingsplan för varje person. Jag jobbade ju med en avhopparverksamhet. Så jag vet ju exakt hur det går till. Okay. Så det här fantasi, scenarion att bara, folk ska bara ändra sig och allt bara blir bra över en natt. Nej, ibland vi behöver jobba 2 år med en person. Och det läggs miljontals pengar på den här personen. Och då får han hjälp med allt. Allt från lägenhet till jobb till PT, personal training, personlig tränare. Han får en coach, han får träffa psykolog. Förstår du?
Ja, så det är mycket.
Och det är mycket resurser. När jag jobbar ute i orten, jag jobbar ju med 0 kronor. Jag har inga resurser. Så jag försöker göra det bästa av de 0 kronorna jag har. Sen är det staten som också har ett ansvar. Staten, kommunen, regeringen, alla andra har också sitt ansvar i det här. Hur ska vi hjälpa de här ungdomarna?
Får jag fråga en sak nu? Det är väldigt uppe på tapeten nu. Det här med SIS-hem och avvikningar, rymningar etc. Nu blir det här ett litet sidospår. Men du kommer in på ungdomar. Vad tror du generellt om SIS-hemmen?
Berätta lite mer vad du menar med vad jag tror om hemmen.
SIS-hem, det är barn- och ungdomshem, till exempel för LVU, akut omhändertagande för barn, och de placeras, till exempel som du säger, där de får en handlingsplan under en 1-årsperiod, 2-årsperiod. LSU, det är för de som är under 18 år och blir dömd för ett, ungefär som ett fängelsestraff för ungdomar.
Vad tänker du om det? Jag känner ju folk från tidigare också som hamnat på de här hemmen. Jag känner inte att jag är i position att uttala mig så mycket om. För att du vet, man hör ibland historier därifrån och historier härifrån. Ja. Jag vågar inte uttrycka mig. Det är som avhopparverksamheter. Ibland är det wow, jättebra. Och ibland har jag hört världens knas. Och då var det bättre att ni stänger det här stället kanske. Hänger du med? Ja, men avhopparverksamheter, då har man ju haft folk som, du vet, de har inte hoppat av och de går ändå där och de har, du vet, en fot i den ena världen, en fot där. Och
Jag vet mycket väl. Jag vet att många familjer vänder sig till dig, precis som jag har pratat om. Vad är den största skillnaden, tänker du, när en familj vänder sig till dig och vill ha hjälp med sin son eller dotter kontra när de aktivt kriminella vänder sig till dig?
Om det är en familj, en mamma till exempel, eller en pappa, eller en bror, eller syster, då är det oftast att de är oroliga. De vill med att jag ska... Ja. Ha ett samtal, kan du prata med honom, snälla prata med han, du vet om jag ska ringa honom, träffa honom. Och jag brukar säga så här, jag ska vara ärlig med dig Fredrik, jag brukar säga så här, om han inte vill prata med mig, kommer jag inte prata med honom. Jag
Nej.
kommer inte kämpa och ödsla tid med någon som inte vill träffa mig, inte prata med mig, som typ vill typ så här, tagga ifrån egentligen. Säga så till mig.
Ja.
Men det brukar inte vara så. Men om det är så, då tar jag inte de samtalen. För det finns massa andra ungdomar som faktiskt kan ta sin tid och träffa mig eller prata med mig på telefon och vill ha ett samtal. Så det är mest av oro. De är väldigt oroliga. Ibland kan det vara, det är så olika, kolla. Ibland är det att deras barn faktiskt är i stora problem just nu. Och ibland är det att de har farhågor. De känner på sig att om han fortsätter på den här vägen, då kommer han inom kort, kanske om något år, hamna på fel banor. Så jag pratar både med sådana ungdomar och de som är mitt i smeten. De som inte har kommit in i smeten just nu, de är lättare att prata med. Ja, för de har ingen stress när man pratar med dem. De är inte inne i en rush att de, du vet, behöver skynda sig någonstans eller är rädda för någonting eller typ de är hela tiden på språng, det är hela tiden någonting nytt. Nej, de är lugna. Det är bara att de håller på att gå sakta men säkert in i fel väg, i fel bana. Ja, de. Sen har vi de som är aktivt kriminella. Och det är inte alla som jag har kontakt med. Ibland de har kontaktat mig, ibland jag ser dem ute och känner ju dem. Jag går inte till aktivt kriminella jag inte känner eller har ingen aning om vem de är och ska ge dem råd. Jag vet inte vem de är. Man måste vara försiktig. Jag är ingen superman, du vet, ska gå och prata med allt och alla. Utan de flesta, det är att jag känner till dem. Jag känner dem. När de ser mig, de säger Saako Sheikh Musa. De kallar mig Sheikh Musa. Eller, jag är inte Sheikh, men du vet, det blir Sheikh Musa eller liknande.
Ja.
Muallim Musa, lärare Musa. Så de har ju en respekt. Och den utnyttjar jag till att kunna ha de här samtalen. För när jag väl pratar med dem, vem det än må ha varit, det är ingen som har varit respektlös. Det är ingen som typ säger, om du har fel. Eller nej, du förstår inte mig. Du förstår inte vad som händer. Ingen, ingen. Alla lyssnar. Men jag kan förstå att ibland går det in här. Och han kanske tar till sig för stunden. Men när man är inne i en rush, Fredrik. Vet, du har folk som vill döda dig. Du lever i en ständig stress. Du går runt med en skottsäker väst varje dag. Tänk dig, du går ut med tanken att du kanske idag inte kommer komma tillbaka levande hem. Att bara leva så är ett problem i sig. Man behöver hjälp. Så att jag går inte heller runt och tror att jag har någon så här spö där jag bara kan säga någonting och röra dem så blir de bra. Nej, utan det enda jag kan göra är
Nej.
att så frön. Jag försöker så frön. Vet du vad? Så. Jag försöker prata med dem lite och de ska känna att den dagen de vill ändra sig, Musa. De ska komma ihåg, ah, jag kunde snacka med Musa. Han vet vad jag kan göra. Han vet hur jag kan navigera mot avhopparverksamheter, mot jobb, mot vilka människor jag kan ta mig till, med Mecka, vad jag kan göra. Så de kommer tillbaka. Ja, jag vill lämna dörren öppen för dem. Så att de inte känner, han var bara arg på mig. Jag har aldrig skrikit på någon. Att jag skriker på dem, nej. Utan jag vill öppna en dörr för dem där de känner, när samhället har stängt dörrarna för dig, jag finns kvar där. Jag är där kvar på fritidsgården. Jag bara hör av dig. Och sen försöker jag påminna dem beroende på vilken grad de är i av problem. Och sen försöker jag medla också mellan dem. Medla när jag vet att det finns olika fiender.
Kan du berätta lite om en medling? För det här är intressant. Vi har kommit in på det flera gånger här nu. Kan du berätta lite generellt hur det kan se ut eller hur det kan gå tillväga?
Det jag försöker att göra är att dämpa på den här intensiteten som ibland dyker upp på grund av sociala medier. Sociala medier har ju spelat en stor roll till att folk också, du vet, är arga på varandra. De kanske inte vill kriga just nu, så lägger folk upp bilder, videos, kolla han, den, kolla den här, någon har blivit halvskjuten, någon har blivit förnedrad, någon har blivit någonting, de lägger upp, de skriver. Och du vet, vi människor, det påverkar oss kanske ibland vad folk skriver om oss eller om folk, du vet, lägger upp en bild på min döda vän och skriver någonting. Du vet, vi är ändå människor trots allt i slutändan. Du vet, vi har känslor. De har också känslor. Så i de stunderna, jag gör mitt bästa att förmedla ett lugn på mitt sätt. Vilket har funkat i många fall. Ja, du märker, har aldrig hört. De Järva just nu, jag ska inte ta på mig en krona, säger det jag bara. Men du har ju märkt att Järva på senaste tiden har blivit väldigt lugn.
Mycket
Exakt.
lugnare.
Jag önskade
Mycket
de gjorde
lugnare.
reportage om
Ja.
varför blev det så där lugnt? Det borde någon göra. Ja. Varför? Gå och intervjua de här människorna. Varför la folk ner? Bara la ner allt.
Vet du vad? Nu kommer du in på media. Eller hur? Du kommer in lite på media nu. Det gör, och nu måste jag ta den här. Nu ska vi gå in i hetluften här med dig. Och jag vet att du är redo för allting idag. Det vet jag. Okej. Kritiken. Här, du har ju skrivit om kritik och det här har ju du svaret på nu. Kritiken att ha påtvingat islam att det ska vara någon form av extremism, fanatism etc. Kör.
Kritiken har ju inte kommit från allt och alla utan det är från en eller två personer bara.
Mm. Och så har det hasats upp i media.
Jag vet ju inte deras riktiga agenda med det. Men de har ju försökt måla upp en bild att jag typ jag försöker radikalisera och få folk in i någon form av extrem islam eller liknande. Men det har inte funnits ett enda bevis på det här. Utan folk har ju själva gått ut och sagt, precis som det var i den där dokumentären om 100 gubbar. Eller vad var det? Vad heter den nu igen?
Ja.
Hiphopens 100 gubbar eller liknande. Det var någon dokumentär jag också var med om. Hiphop och folk som lämnar rap.
Mm. Jag tror jag har sett 7 eller 8 avsnitt alltså. Det finns på den här SVT Play.
En av dem i alla fall. En av dem där är ju en av artisterna. Han ser ju själv mig. Det, han har inte tvingat mig. Han ser ju det. Han bara, jag är själv till honom och frågade. Mm. Förstår du? Jag har inte tvingat någon. Jag har inte prackat på någonting alls. Jag har bara visat stöd. Visat att jag finns där. Försökt påminna folk med ett gott budskap. Med kärlek. Med fred. Med harmoni. Med att göra om och göra rätt. Använda sina medier till att sprida positivitet. Använda sin energi till att sprida någonting gott. Influera våra ungdomar till goda saker. Positiva saker. Det är det jag har sysslat med. Och det är därför den här kritiken gav ingen effekt. Alltså det hände ingenting.
Nej, istället blev man händer det försvarad
och prisad. Och det gick bra för mig.
Perfekt. Ja. Men kände du någonstans här. För att alla, vi är människor. Vi har känslor. Alltså, och det är lätt att man kan bli lite nedslående. Speciellt när man försöker göra någonting bra. Upplevde du det någon gång? Att kände att, vänta, här får jag bort de här människorna. Jag medlemmar de här personerna. Jag hjälper den här familjen. Och så kommer ni med det här. Jag orkar inget mer. Kände du någon gång någon uppgivenhet eller liksom brist på motivation?
Nej, eftersom kritiken, den kom inte från kommunen. Den kom inte från polisen. Den kom inte från underrättelsetjänsten. Den kom inte från min fritidsgård eller Rädda Barnen där jag jobbar. Utan den kom från personer som är ganska kända för att kritisera muslimer lite höger, vänster och vad de än håller på med. Så folk köpte inte det. Ja, nej, jag kände inte så.
Nej.
Hade det kommit från mina egna, till exempel kommunen och där jag jobbar och Järva och allt det här, det hade kanske varit mycket jobbigare. För hade jag tänkt, kom igen, jag är med i det här smeten och försöker hjälpa till. Låt oss hitta en lösning på det här istället. Låt oss samarbeta än att attackera varandra. Lite så hade jag nog känt.
Men det är det jag kan uppleva också. När jag läste den här kritiken, då blev det så här, vänta, ni har kritik om kritik, alltså förstår du, om du har ett krig här och så är det någon som försöker gå in och hjälpa. Och så får han bort folk och så blir det så ska man kritisera han. För mig, förstår du vad jag menar? För mig var det lite så här, så jag tänkte så här, därför är jag tvungen att lyfta den här frågan med dig. För jag är ganska säker på vad du kände och upplevde utan att veta vad du skulle säga.
Jag upplevde så som du gjorde. För de tänker så här, men låt den här snubben, även de som inte känner mig, de bara låt den här snubben bara vara i fred. Han har försökt lösa det här problemet som ni har snackat om år in och år ut. Men det kom, jag fick mycket försvar. Av väldigt många människor. Allt från muslimer, icke-muslimer, religiösa, icke-religiösa. Alltså folk som inte associerar sig med religionen islam. Artister, kändisar, idrottsmän, skådespelare. Alla möjliga. Delade och gav mig props. Och, eller vad man säger. Ros och liknande. Så nej. Det,
ja.
Ja, Fredrik, jag lovar, jag har aldrig varit med om så mycket kärlek någonsin i mitt liv som efter den där attacken de försökte med. Men vi kör på. Du ser själv, jag är kvar.
Ja, herregud. Du tar dem ett leende. Du tar dem ett leende av kärlek. Okej, vi ska gå tillbaka till en sak nu. Ditt värsta tänkbara scenario. Det kommer en kille med skyddsväst. Han är precis in i värsta soppan. Det värsta tänkbara läget, han kommer till dig. Mossa, hjälp mig.
Det kan hända. Just nu, kolla, för att ändå vara ärlig. Just nu händer inte det där med. Just nu är det väldigt lugnt i Järva. Alltså, det har lugnat ner sig. Folk som gick så där,
väldigt mycket, nu, det vet jag,
har ju tagit av sig. Den går ju vanligt nu och kanske är religiösa eller någonting annat. Det kan hända. Det första jag behöver alltid med såna här människor, det är ett samtal. Alltså inte så här, kom, låt oss boka in ett samtal om 2 veckor. Det kan vara för sent.
Nej.
Så, oavsett tid, då tar vi samtalet. Om det är mitt i natten, om det är på dagen, när den är. Vi tar det där samtalet. Och jag brukar blanda in även andra människor. Så att jag inte ska spela helt själv, jag håller på med allt det här. Nej. Utan det finns andra människor som vars ord väger tungt hos vissa. Då försöker vi kolla, okej, vad kan man göra? Men man ska inte ta vatten över huvudet och tro att man kan hjälpa allt och alla. Det går inte. Med de resurser man har, man måste förstå vilken nivå man kan arbeta på. Och det är lite där jag har gjort. Okej, kan jag hjälpa personen eller inte? Vad kan jag göra? Till exempel, jag kan ge ett scenario. Det var inte Järva. Det är mitt i natten det här. Jag har en live. Och så ringer det. En person skriver live. Snälla, snälla, han behöver hjälp. Han sa, lyssna på mig. Den här killen, han älskar dig. Det är många som älskar dig, Mosa. Dina ord väger hos vissa människor på ett annat sätt än vad du tror. Så jag sa, bro, jag var jättetveksam. För du vet, man ska inte lägga sig också där, i saker man inte har med att göra. Det är väldigt farligt idag. Du ska bara gå och lägga dig i någons problem. Och så jag var lite fram och tillbaka. Och jag tänkte, det var mitt i natten. Kanske 2 på morgonen. Så jag tänkte, khalas. Jag testar. Jag smsade. Han svarade. Ja. Så jag ringde han.
Okay.
Han var chock. Första gången jag pratade med han. Så tänkte nu en person som kanske ser upp till mig. Väldigt mycket. Mitt från out of the blue. Sista personen han tänker sig i sitt liv. Skulle kunna kanske ringa honom. Jag fick tag i honom. Så vi pratade. Det tog lång tid. Prata. Tills han lugnade ner sig. Och jag behövde träffa honom ändå efter det där. Det är ett sätt. Ett annat sätt är det här medlingen. Men då försöker vi blanda in folk som diskuterar med alla olika partner. För att medla mellan dem. Och ibland, beroende på vem det är, Fredrik. Ibland jag pratar hårt med en person. Om det är en ungdom som jag vet jag kan prata med lite en annan nivå på. Jag pratar som honom. Det är ingen fara. För han vet att jag kommer inte från en ballhets position. Att jag vill trycka ner han eller visa vem som bestämmer. Han vet att jag önskar han bara det bästa, att han ska leva. Så han tar mina ord lite på ett annorlunda sätt. Alltså, de landar annorlunda hos honom. Och på begravningarna säger jag lite saker också till folk. För att där är det en bra plats att prata med folk på och liknande. Det är lite vad jag kan berätta. Sen finns det annat som jag kanske inte alltid, jag kan inte berätta överallt.
Okej. Okay. Men jag tänker så här. När det börjar konflikten trappas upp här i Stockholmsområdet, Järvaområdet. Och det blev liksom 1 mord, 2 mord, 3 mord, 4, 5, 6. Alltså, kände du någonstans här liksom när det bara trappades upp och blev värre och värre? Alltså, vad hände med dig? Vart tog du vägen? Blev du starkare? Blev du svag? Alltså, förstår du vad jag menar?
Vet, jag förstår vad du menar. Vet du vad som hände? Det normaliserades.
Mm.
Det blev inte längre nära.
Ja.
Den där som första, andra. Det var, nej, vad hände? Du är den här. Det blev inte längre. Det blev mer så, okej. Nu har han skjutits. Allah yarhamo. Jag förväntar mig ett samtal snart. Om begravning. Om bygga brunn. Om bygga det här. Hjälp av familj. Det blev mer som en rättsprocess. Vad händer när någon dör? Mosa, det här ska du göra. 1, 2, 3, 4, 5. Och det är sjukt. Jag blev rädd att jag hade hamnat i ett sånt tillstånd. Att jag känner så här. Som jag då kände. Under en viss tid. Och det var inte bara jag. Jag ska inte leka ensam. Du vet, bara jag. Utan många ungdomar var så. Jag märkte. Jag kunde vara på fritidsgården. Och vi fick reda på att någon har blivit skjuten. Folk bara, är det sant? Exakt så här. Jag lovar, kolla på det. Är det sant? Vad stod det? Då spelar jag pingis. Vad stod det? Okej. Okay. Så fortsätter man. Jättehemskt. Därför tror jag att många i Järva. Och jag älskar Järva. Och det är inte bara där. Det har hänt liknande problem i hela Sverige faktiskt. Men många hamnade under de här åren speciellt. Hamnade i PTSD. Och behöver sorgbehandling. Och behöver en behandling om hur vi ska gå vidare. Vad händer när någon dör? Vad har hänt? Vad har hänt alla de här åren? Ja, vad hände och hur tog det på oss? Hur tog det på den personen som var en lillebror som då var 12? Idag är han 20. Vad hände med honom? Du vet, man har inte tänkt riktigt. Vad har hänt med de här människorna sen? Alltså? Alla andra. Det är väldigt många inblandade. Varje familj är ju kanske flera stycken och deras vänner. Alltså i slutändan är det hundratals personer, om inte tusentals personer, Fredrik, som har drabbats på ett eller annat sätt av de här skjutningarna.
Ja, ja. Ja. De gjorde ett reportage, jag ska ta här sidospår nu när vi går in på det här. De gjorde ett reportage i Biskopsgården där det också var väldigt mycket mord. Och så intervjuade de liksom barn på fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Och du kom in på det här nu. När det började skjutas 2015 och framåt, många av de här som var 10, 11, 12 då, under den perioden, de växte ju upp med att okej, så här ser det ut i min ort. Det här är normalt för mig. Vad hände med de ungdomarna, den gruppen, om vi säger så, kontra den här gruppen där det börjar med? Är du med någonstans?
Vad hände med den gruppen som fick uppleva det som unga, att det här är normalt? Och vad hände med gruppen som fick uppleva själva, alltså som var med i det? Hos de som fick uppleva det som unga, de blev ju vana med det. Det blev ju tyvärr, alltså astaghfirullah, tyvärr, det blev ju nästan som en, på sociala medier, på Instagram och TikTok till idag. Det är ju mer som att man skulle välja sida och man, du vet, det blev som fotbollslag man började heja på. Jag vet att det låter jättesjukt, men det blev så. Mm. Och barn öppnade konton och la upp bilder på folk som hade dött och folk som var ute efter andra och liknande. Och de gör det till idag ju. Fast med andra grupperingar kanske. Det var hemskt. Och jag känner att det behövs prata om det här. När, hur, var. Jag har inte svar på det. Men någonting behövs ju göra. Vi har ju ett område där över tusental kanske har drabbats under en flerårsperiod av inte bara skjutningar, andra saker också. Men bland annat skjutningarna. Det har ju varit affärer som har drabbats, näringsidkare som har drabbats, som inte kunde ha trygghet i sina affärer, ungdomar som inte betalade, de gömde vapen, de tog över. Och då kände man lite så här, okej, men var är polisens stöd? Och då fanns det inga resurser. Ja, och då känner vi som bor i området, eller vi som bodde där, eller vi som hade med området att göra, och då säger, vänta, ni ser att ni har resurser till det här, men sen ser vi er ha resurser till saker som är, kanske till och med skadar vårt område. Tyvärr. Jag tänker till exempel när Paludan kom till vårt område. Han kom till Tensta, han kom till Rinkeby, han kom till Husby. Han stängde ner hela Husby, han stängde ner områden i Tensta, han stängde ner saker och ting. Och fullt med polisresurser. Alltså fullt. Jag har aldrig sett så många poliser någonsin. Jag såg en polisbil, jag visste inte ens att den existerade, en specialbil. Som jag aldrig hade sett tidigare i Husby när han kom. Och det sände signaler. För mig nu, diskussionen handlar inte om yttrandefrihet, Fredrik, eller att bränna Koran.
Nej, jag förstår.
Vi har drabbats av massa saker här i området. Vi ropar på hjälp, vi skriker oss hesa. Vi behöver resurser, vi vet att polisen behöver resurser, så jag anklagar inte dem, för det är någon annan som måste ge dem de här resurserna. Okej, hjälp våra näringsidkare som behöver stänga ner här. Hjälp våra rädda medborgare, hjälp här. Och sen bara, va? Inga resurser. Men sen kan ni hjälpa den här personen. Och skydda honom med nöd och näppe, till varje pris. För att värna om vad? Det är ingen i förorten som har problem att det finns yttrandefrihet i det här landet. Men vi känner ett problem när en person kommer till området som inte ens är därifrån. Stänger av området. Man stängde ju av. Det är inte så att han gick runt. De stänger av ett område som Husby. Man stängde affärer. För hans skull. Och då känns det, varför ska vi drabbas? För att han vill visa upp vad då? När alla visste att hans agenda bara var att sprida hat. Skapa osämja, splittring. Ta de här pengarna och lägg dem på orten istället. Eller lägg dem till polisen, ge dem resurserna. Resurserna som sen ska kunna hjälpa dem att göra sitt arbete på en helt annan nivå än vad det kanske var under den tiden. Det är så vi känner. Många av oss kände så.
Och jag tänker så här också, just det här med koranbränningarna. Det här var ett helt nytt perspektiv för mig i alla fall. För mig i alla fall, utifrån en person som de facto bor där och jobbar där. Men vad tänker du generellt annars om den här koranbränningen?
Jag har pratat jättemycket om det.
Som har pågått.
Grejen är att alla vet att personen, han var inte här för att lära oss om yttrandefrihet. Vi är ju, många av oss är födda och vuxna i Sverige. Vi känner till yttrandefrihet. Och folk har lives på TikTok och Instagram och känner att de har en viss del yttrandefrihet. Du har ju en podd, du känner att du har en del av yttrandefrihet. I alla fall till en viss grad har du en yttrandefrihet i Sverige.
Jättestor.
Vi känner ju det. Förutom om vi ska prata om cancelkultur hit och dit. Men generellt, människan känner till det. Och att lära ut yttrandefrihet kan vi göra på en miljon sätt. Det behövs inte. Nu när landet redan, det finns massa fraktioner, det finns massa splittringar. Vi har brist på resurser, vi har brist på massa saker, speciellt i förorten. Och till det, bara komma och du vet, nej men honom ska man stötta till varje pris, och om ni inte är nöjda med det här så kan ni åka hem. Man bara, vad? Det handlar inte om bränna Koran, inte bränna Koran. Hade han kommit och allt det här hade hänt och han bränner en flagga eller han bränner någonting annat, jag hade sagt samma sak. Varför måste du komma och skapa osämja i en plats där vi behöver mer kärlek, mer harmoni, mer gemenskap, mer sammanhållning, mer av allting, och istället kommer han från ett annat land hit och bara förstör? Varför ska våra skattepengar gå till det? När det kunde gå till våra barn. Jag hörde om en skola nu, jag läste nu om den där nyheten ens i sand på Expressen, om att någon skola i Hörby som behöver spara pengar. Och det gör de genom att de tar bort tvål från toaletterna. De som jobbar där, lärare kan inte dricka kaffe. Men kom igen, då känner jag så här, vänta, lös de där problemen istället. Varför ska våra skattepengar gå till den här snubben? Och om vi vill prata om yttrandefrihet, Fredrik, vi kan göra kurser, vi kan göra program, vi kan nå ut till dem i förorten på ett mycket finare sätt, lugnare sätt, och prata om yttrandefrihet. Men det är inte det man vill. Så man ville bara göra kaos och skapa osämja för vad? Alltså, vem drog nytta av det här? Egentligen. Förutom han. Han blev ju känd, och om det är det han ville bli. Han kanske blev väldigt känd och omtalad och diskuterad. Och vissa människor gör ju allt för kändiskap. Förstår du? Så det var hemskt att se.
Jag vet att du är ganska mattad på den där diskussionen, så jag tycker vi blyter blad nu. Och så pratar vi om Järvaområdet här idag, 2024 i februari. Hur ser det ut i Järvaområdet just nu? Hur det är det i Järva?
Väldigt bra stämning, väldigt lugnt. Väldigt mycket olika event som händer. Alltså roliga event. Många insatser som görs med fritidsgårdarna, och de i sin tur skapar olika event för ungdomar. Jag har under, alltså på mer än, alltså det har gått, vad ska jag säga, mer än ett år kanske, mer än ett år, 2 år, inte har varit inblandad i någon så här, måste lösa någonting, det är skjutning, måste prata, diskutera, medling, ingenting. Och det känns jätteskönt, för nu kan man arbeta med det man vill arbeta, man kan framåt visioner, du vet, man kan uppnå mål, man kan, när ungdomar mår bättre. Så det är faktiskt riktigt nice. Riktigt nice just nu i Järva, och jag hoppas att det vill bli så här, och att inte kommer en ny våg av problem. Men inshallah, jag tror att folk har lärt sig, och många har tröttnat, Fredrik. Nej. Många ungdomar, de orkar inte. Du vet, att känna att ens område har varit i ett krig i 8 år eller 6-7 år, folk blir trötta också. De känner det räcker nu. Många känner det räcker nu, och nu gör vi annat. Vi vänder blad och fortsätter på med andra saker. Så det känns jätteskönt faktiskt.
Men jag känner så här, du har ju varit högst inblandad på ett eller annat sätt med familjer, med människor, och precis som du säger, jag fick också PTSD. Känner du under det senaste året att du också har fått läka?
Jag vet aldrig om jag kommer läka och bli som jag var innan allt det här. Ja, det vet jag inte. Det är flera år inblandad i problem. Alltså det är många liv som har försvunnit. Alltså folk som man tyckte om, och ungdomar man såg växa upp, och familjer blir förkrossade. Och jag tror inte jag kommer bli som innan. Men att jag mår bättre just nu än kanske under den tiden, absolut. Det har ju gått en lång tid nu. Där man har kunnat vara borta från de här problemen. Sen jag har mina sätt att läka på. Jag åker också ofta till Mecka, försöker finna inspiration, spiritualitet, läka långsamt men säkert där. Jag åker några gånger per år. Jag behöver det. Så det är skönt att det är lugnt. Och jag tror det är skönt för många. Jag tror om du hade intervjuat väldigt många Järva just nu, att de hade känt så här, det är jätteskönt att det är väldigt lugnt. Och nu ska jag inte säga att det bara är på grund av att vissa eldsjälar har gjort något. Alla har gjort ett jobb. Jag ska ändå vara ärlig. Alla har gjort ett jobb. Polisen har gjort ett jobb. Fritidsgårdarna har gjort ett jobb. Skolorna har gjort ett jobb. Även ungdomarna själva som tog ansvaret över sina egna liv och tänkte det räcker nu, har också gjort ett jobb. Det är en stor eloge till dem att de, halas, det är över, det räcker. Många av dem som faktiskt la ner. Så stor eloge till allihopa. Och jag önskar bara gott för allihopa faktiskt. Så att vi fortsätter fram i en god anda tillsammans. Inte bara för Järva, även i andra ställen som har drabbats av problem.
Stor eloge till dig, säger jag, som verkligen har kraften att utföra alla de här arbetena. Och du gör det, precis som du säger, med väldigt, väldigt knappa resurser också. Och det var väldigt tacksamt att få ha med dig här. Och jag tänker så här, om vi... Nu har vi pratat om allt det här. Om vi sammanfattar hela den här diskussionen, hela det här samtalet vi har haft. Liksom, vad är det första du tänker på? Eller vad tänker du? Hur går dina känslor just? Hur går dina känslor? Hur går dina tankar just?
Mina tankar går, jag tycker det är trevligt att prata med dig. Jag känner att du har utnyttjat podden. Jag har lyssnat på vissa avsnitt, att du har utnyttjat den på ett bra sätt. Det kommer många intressanta ämnen och jag tycker om de här samtalen. Tack, och där det inte är massa filter och man måste ta bort massa saker, utan man får prata fritt. Ja, det är skönt faktiskt. Ja, du vet. Det här är inte på tv, du vet, man är försiktig och varenda ord. Och du vet, den sanningen kommer fram, förstår du? Det som folk har i sina hjärtan. Mina tankar är så här, att jag är faktiskt väldigt hoppfull för vissa områden. Och jag önskar att de som lyssnar på de här avsnitten, inte bara på mig, utan lyssnar på alla som pratar om de här ämnena, att de förstår att det inte går att lösa snabbt. Det här är ingenting vi kan lösa över en natt. Och det är inte en person eller ett parti, nej, som kan lösa det här, utan vi alla tillsammans måste samarbeta för att kunna lösa. Om vi vill lösa någonting så måste vi först jobba på den första byggstenen, och det är att vi måste kunna samarbeta. Ensam svag, tillsammans starka. Och det är så det är. Är man ensam och tror att man ska lösa allt det vi har pratat om, skjutningar och bostadsbristen och ungdomar som har hamnat på glänt, ungdomar som har missbruk och ungdomar som har det här, hur? Det är stort, ja. Alla har ju sin roll.
Det är stort och komplext.
Samarbetar vi, tror jag vi kan komma någon vart. Precis som Järva har blivit lugnt, så tror jag med rätt medel och rätt personer och rätt instanser, så tror jag att man kan lösa sådana här problem även på andra platser. Om man slutar vara en paragrafryttare och ska köra allt by the book, allt och säga, nej men så här har vi gjort, jo men just nu funkar inte det här, vi måste ändra lite. Vi ändrar om. Funkar det här? Kan vi ta inspiration från något annat land? Kan vi ta inspiration från våra grannländer? Kan vi göra det? Okej, då gör vi det. Det gör ingenting om någon hade rätt innan oss eller någon kom före oss i någonting. Vi tar det. Vi försöker utnyttja det om vi kan det och använda det för allas bästa. Det är lite här mina tankar, att låt oss försöka samarbeta och hitta något sätt att samarbeta mot de här problemen. Och inte hela tiden försöka hitta fel i vad den andra gör. För det är ofta det jag ser. Att folk kritiserar varandra hela tiden. Alltså man bara... Det är pajkastning. Förlåt. Men det är pajkastning. Det är hans fel. Nej, det är hans fel. Det är hans fel. Okej, det är hans fel. Vad ska vi göra nu? Vi behöver hitta en lösning. Låt oss skaka hand.
Ja.
Därför det finns vissa som brukar gå till poddar och prata om det ämnet som jag tycker om jättemycket. För att de är det här... Sluta med den här pajkastningen. Låt oss faktiskt... komma till en gemensam lösning. Vad kan vi göra? Vi är här nu. Vad kan vi göra tillsammans? Du gör ditt arbete. Du utnyttjar din podd. Någon annan han kanske utnyttjar sociala medier. Någon annan jobbar fysiskt på en plats. Så vi alla samarbetar på något sätt. Mot samma mål. Eller vad säger du? Vad är din tanke?
Min tanke, ja, den är ganska lika din. Alltså, jag tänker också så här att... Att jaga svansen, det är fel. Och med det menar att det är det här, ja, vi ska göra så här, eller det är den här metoden som funkar. Du är inne på det i ditt samtal också. Utan jag tror att alla människor är olika. Alla olika förutsättningar, alla föds på olika sätt. Så är det liksom. Alla olika fallenheter. Till exempel den här killen, han har talang för att rita. Nej men vänta, han måste gå samhällsekonomisk linje först nu här och få grundbetyg eller etc. Den här killen, han är bra på att sjunga, men låt han sjunga. Förstår du vad jag menar? Någonstans att hitta passionen i individen som kommer leda dem till kärleken. Det tror jag. Det tror jag kommer vara nyckel. Och att de vågar tro. Är lite så va? Är ni med vad jag menar någonstans? Jag tänker så här. Om man verkligen hittar det som är kärlek för en själv. Och jag tror verkligen inte på att våldet är en inneboende natur i människan. Jag kan inte tro det. Om jag utgår från det, om jag utgår från mitt egna liv, från mina egna svårigheter, från min egna bakgrund till vad jag gör skillnaden nu, så är det så här, då, hade jag haft det här,
jag
då
på det du hade jag aldrig betett på det liv, sättet. Ja, det var jättefint.
Ja.
Som är fint.
Tack ska du ha. Ah. Ja, så går mina tankar. Nej, men det här har varit ett fantastiskt samtal det här. Det har rullat på otroligt bra. Jag är jättetacksam att du ville ställa upp hos oss på Junestam. Du ska ha all respekt och kärlek till dig. Och till alla som lyssnar nu, kom ihåg att gilla, dela och prenumerera. Och kom för Guds skull ihåg att gå in på Medina Studenten på Instagram,
tack.
På
Tack för att jag
Facebook
får vara
och
med.
Överallt där ni hittar han. Så 100%. Okej, tack. Hej!